Podplay. Det är kvällen den 19 april 1989. På Manhattan i New York är paret Jerry och Patty ute på ett träningspass på sin tandemcykel. De cyklar norrut i Central Park när de får syn på ett gäng tonårskillar. Varför är de ute så sent, tänker Patty. Plötsligt rusar killarna ut på vägen och ställer sig som en mur runt dem. Jerry och Patty bromsar, men är ändå på väg att åka rakt in i en av killarna när han i sista stund skrattande hoppar undan. Sen försöker killarna slita av paret från cykeln. När Patty känner hur en massa händer drar i hennes kläder och tar på hennes ben blir hon rädd att hon ska bli våldtagen. Men innan gänget från kuldom lyckas paret få upp farten igen och cykla därifrån. De är skakade, men kommer snart vara glada att det inte slutade illa. För den här kvällen sker ett betydligt värre brott i Central Park. Du lyssnar på Felaktigt dömd om Central Park 5. Ett fall som skakade om ett helt land och blottlade USAs mörkare sidor. Jag heter Hilda Hense. Senare samma kväll, när klockan närmar sig 1:30 på natten till den 20 april 1998, är två killar på väg hem från krogen och korsar Central Park. De går på en gång- och cykelväg vid vattendraget The Lock i norra delen av parken, när de plötsligt hör ett underligt ljud vid sidan av vägen. När de går för att undersöka ser de en nedblodad, smutsig människa som ligger på marken och jämrar sig. Skräckslagna springer de därifrån. De rusar ut ur parken och lyckas hitta två poliser. En stund senare är de tillbaka vid The Lock. Även för luttrade poliser är det en hemsk syn. Kvinnan är smutsig och blodig och hennes ansikte är helt sönderslaget. Det är tydligt att hon blivit våldtagen. För hon är helt naken förutom en uppdragen sport-BH. Dessutom har någon använt hennes egna kläder för att bakbinda och sätta munkavle på henne. Hon körs till intensiven på sjukhuset Metropolitan Hospital. Hon är medvetslös och har svåra hjärnskador. Dessutom är hon kraftigt nedkyld och har förlorat 75% av sitt blod. Läkarna räknar inte med att hon ska överleva. Slutet av 80-talet är på sina håll en tuff tid i USA. Landet plågas av en crack-epidemi och spridningen av drogen, en sorts kokain, är enorm i storstäderna. I miljonstaden New York är brottsligheten dessutom rekordhög. Varje dag mördas 5 personer och 10 kvinnor om dagen anmäler att de utsatts för våldtäkter eller våldtäktsförsök. Eländet märks mest i fattiga områden med majoritet svarta och latinamerikaner, till exempel i Harlem på norra Manhattan. Några kilometer längre söderut, på Upper East Side, dominerar istället utbildad vit befolkning som kanske tänker mer på sina karriärer än crack-epidemin. En som bor just här är 28-åriga Patricia Maley, oftast kallad Trisha. Hon är rådgivare på investmentbanken Salomon Brothers på södra Manhattan och brinner för sitt jobb. Vid sidan om det ägnar hon sig gärna åt träning, och hon har klarat Boston Marathon på under 4 timmar. På onsdag eftermiddagen den 19 april 1989 ringer Trisha en kompis och avbokar deras utemiddag. Det är inget ovanligt. Hon tvingas ofta jobba över och det är närmast standard med arbetspass på över 12 timmar. Den här kvällen känner hon sig klar på kontoret vid 8-tiden på kvällen. På vägen ut springer hon på vännen och kollegan Patrick Garrett. Han vill fråga om Trishas stereoanläggning eftersom han funderar på att själv köpa en ny. Trisha föreslår att han kommer förbi och spanar in den, men då får han vänta till klockan 10 så att hon hinner träna först. Trisha åker hem till lägenheten på 83:e gatan. En stund senare har hon satt på sig träningskläder och knutit löparskorna. Hon tar sin lilla fickradio, sätter på sig lurarna och ger sig ut i kvällsluften mot Central Park. Den 480 fotbollsplaner stora parken mitt på Manhattan är stans lungor och bakgård. Men den ökade brottsligheten har gjort det till en otrevlig plats på kvällar och nätter. Det är dock inget Trisha brukar tänka på. Hon njuter av kvällsluften, växtligheten och de mäktiga skyskraporna som sticker upp över trädtopparna. Det här är hennes stad, hennes park. Klockan är 9 på kvällen den 19 april 1989. Och samtidigt som Trisha springer in i Central Park går ett större gäng svarta och latinamerikanska tonårskillar in i parken 2 kilometer bort. De är drygt 30 stycken, mellan 14 och 16, och bor alla i Harlem vid Central Parks nordöstra hörn. De har skollov, så de kan vara ute sent på kvällen. Och flera av dem är ute efter att provocera och trakassera folk i parken. Andra har hängt på för att de blev nyfikna. Som 14-årige Kevin Richardson, som bara sett gänget komma springande. Eller 16-årige Corey Wise. Han satt nyss med sin flickvän på en snabbmatsrestaurang, men kände flera i gänget som passerade förbi utanför. Och när någon frågade om han skulle med kunde han inte låta bli. Gänget har bara varit inne i parken några minuter när de börjar trakassera slumpvis utvalda offer. De blockerar vägen för en kille med racercykel. Och när han ska cykla runt dem är det någon som försöker slå honom i ansiktet. De antastar även ett par på tandemcykel som tvingas bromsa in. Och några av killarna försöker sedan slita av dem från cykeln innan de lyckas fly ifrån tonårsgänget. Mest illa ut råkar en missbrukare i 45-årsåldern som kommer gående i parken med en matkasse i ena handen och en öppnad flaska i den andra. Gänget knuffar omkull, slår och sparkar honom. Sen tar de matkassen och släpar mannen till en gräsplätt där de dumpar honom. Strax efteråt börjar de kasta sten mot förbipasserande bilar. Snart har flera polispatruller kommit till parken för att leta efter killarna. Gänget splittras och alla försöker springa från polisen. Men 5 av dem åker fast. Vid 10:15, en dryg timme efter de första trakasserierna, förs de till Central Park polisens station på södra sidan av sjön The Reservoir. När Patrick Garrett ringer på hos 28-åriga Trisha för att kolla in hennes stereo är det ingen som öppnar. Patrick vet att Trisha har varit ute och sprungit och tänker att hon nog står i duschen fortfarande. Men när han väntat en stund och ringt på igen ger han upp. Ute på gatan går han in i en telefonkiosk och lämnar ett meddelande på hennes telefonsvarare. Var är du? Så här är det alltid för mig. Tjejer dyker inte upp när vi ska ses, skämtar han. Men innerst inne är han orolig. Han ringer Trishas pojkvän som inte heller vet något. Patrick funderar på att ringa polisen men bestämmer sig för att gå hem istället. Senare samma kväll, när klockan närmar sig 1:30 på natten, hittar 2 killar Trishas kropp i Central Park. De får tag i polisen som sätter igång en utredning. Och snart kommer livet för 5 tonårskillar förändras totalt. Hos Central Park-polisen försöker man under kvällen och natten få tag på föräldrarna till de 5 killar man gripit i tonårsgänget. Men det drar ut på tiden. Och först vid 4-tiden på morgonen är de sista föräldrarna på plats. Men då har polisen precis fattat ett nytt beslut. Eftersom den våldtagna kvinnan har hittats bara ett par 100 meter från där killgänget härjade på kvällen ska de gripna förhöras om henne innan de får gå hem. Klockan 10 nästa förmiddag, den 20 april 1989, sitter en av de gripna, 14-åriga Kevin Richardson, i förhör. Han har varit på polisstationen i snart 12 timmar och har berättat om härjningarna i parken när 2 nya poliser kommer in i rummet. De är från Manhattan-polisens mordrotel och har precis tagit över fallet. Eftersom kvinnan man hittat väntas dö är det här inte längre en sexualbrottsutredning utan utredningen av ett mordförsök och snart kanske även mord. De nya poliserna lägger märke till att Kevin har ett rivmärke i ansiktet och börjar fråga honom om det. Han svarar att han fick det när polisen grep honom. Men poliserna pressar honom och förhöret fortsätter i timmar. Han har ju berättat att de gett sig på joggare och den våldtagna kvinnans kläder tyder på att hon har varit ute och gjort just det. Trots att Kevin står fast vid sin berättelse fortsätter de med sina frågor. Kevin lägger märke till att poliserna blir tuffare mot honom de stunder hans mamma går ut ur rummet. Han blir allt mer utmattad och efter 3 timmar ändrar han sin historia. Han var med vid våldtäkten och blev riven i ansiktet av kvinnan, säger han. Men han har inte själv våldtagit henne. När poliserna frågar vilka som varit med ger Kevin dem några namn. Hans mamma har nu blivit avlöst av Kevins 24-åriga syster. Efter förhöret får både hon och Kevin skriva under en utskrift av erkännandet. Nyheten om joggaren är redan ute i media. Men nu har polisen i alla fall ett bra spår i utredningen. Man har också fått in namn på flera tonårskillar och meddelar sina patruller i Harlem att dessa ska hämtas in på förhör. Vid Salomon Brothers på södra Manhattan har 28-åriga Trisha Mailey inte kommit till jobbet. Eftersom kompisen Patrick vet att hon varit försvunnen redan på kvällen och en annan kollega hört på radion om den våldtagna joggaren kan man lägga ihop 1 och 1. De ringer sjukhuset. När Trishas sekreterare får höra om ett speciellt smycke joggaren haft på sig känner hon igen beskrivningen. Precis ett sånt har Trisha. En av kollegorna åker till sjukhuset. Trots det uppsvullna ansiktet kan han identifiera Trisha. Nu börjar arbetet med att ringa in anhöriga och hitta misstänkta. I New York har nattens överfall redan blivit en stor nyhet. Visserligen är det vanligt med våldtäkter, men nu handlar det kanske om ett mord. Dessutom är kvinnan vit och bor i en fin stadsdel. Det gör att händelsen sticker ut. Trisha kommer snart bli känd i hela New York som Central Park-joggaren. En av de killar som Kevin pekat ut är 14-årige Yusef Salam. När polisen hittar honom är han tillsammans med sin vän Corey. Han som satt på snabbmatsrestaurangen med sin flickvän när killgänget kom springande. När polisen berättar att Yusef ska in på förhör bestämmer sig Corey för att följa med. Han vet inte att det här är början på en 13 år lång mardröm. För när Yusef förhörs en stund senare kör polisen med ett klassiskt knep. De ljuger om att de har hittat fingeravtryck på den kvinnliga joggarens byxor och att han gör bäst i att berätta sanningen om han inte vill att situationen blir värre än den redan är. Yusef tar betet. Han berättar att han varit med och överfallit Trisha men inte själv våldtagit henne. Han pekar också ut Kevin, killen som redan erkänt. Dessutom säger han att hans kompis Corey, som följt med som sällskap till polisstationen, varit med. När de är färdiga står Josefs mamma och väntar utanför. Hon skulle enligt reglerna egentligen ha varit med vid förhöret. Men polisen ursäktar sig med att man trodde Josef var 16 och inte 14. Den utpekade Corey blir nu själv inkallad på förhör. Efter att ha pressats medger han till slut att även han blivit vittne till den grova våldtäkten. Han säger att han såg allt gömd bakom ett träd. Även en av de killar som gripits kvällen innan, den 14-åriga Raymond Santana, medger under dagen att han varit på brottsplatsen. Han säger att han tagit kvinnan på brösten, men att det var andra som våldtog henne. Den 15-åriga Antron McCray, som hämtats in efter att ha pekats ut av 2 av de andra, erkänner även han. Men han säger att han bara hållit i kvinnans ena arm under våldtäkten. Till slut har polisen 5 tonårskillar mellan 14 och 16 som erkänt att de varit på platsen. Att de skyller det mesta av överfallet på varandra förvånar inte polisen. Så är det ofta. Men det finns andra problem. Deras berättelser skiljer sig åt. Även om sånt som man kan tycka att de borde minnas. Till exempel om våldtäkten skedde före eller efter killgängets trakasserier i parken och var den ägde rum. Och varför säger Kevin att Trisha hade grå shorts när hon i själva verket hade svarta långbyxor på sig? Men polisen tror ändå på de erkännanden man fått fram. Den följande natten videofilmas Kevin, Antron, Raymond och Corey när de återigen berättar om vad som hände. Däremot blir det inget filmat förhör med Josef eftersom hans pappa inte går med på det. De fem misstänkta killarna blir snart kända som Central Park Five. Efter överfallet ligger 28-åriga Trisha i koma men börjar mot alla odds att återhämta sig. Den 1 maj, 12 dagar efter attacken, vaknar hon. Hennes hjärna fungerar som den ska, men däremot minns hon inte något av kvällen den 19 april. Hennes sista minne är att hon ringde sin kompis och avbokade deras middag. Det är en tröst för henne att hon inte minns den traumatiska våldtäkten och den grova misshandeln. Men det innebär också att hon inte kan peka ut någon gärningsman. Fallet har som sagt fått stor uppmärksamhet i media. Nyheten om att fem svarta och latinamerikanska killar är misstänkta för det brutala brottet har gjort frågan ännu mer laddad. Den ökade kriminaliteten har gjort att människor i vita områden är väldigt misstänksamma mot unga svarta och latinamerikanska killar generellt. Och nu får många vatten på sin kvarn. Samma dag som Trisha vaknar har fastighetsmiljonären Donald Trump satt in en helsidesannons i New York Times. Även om han inte nämner överfallet på Trisha i texten är det tydligt vilka han menar när han skriver att sådana som rånar och mördar och förstör för New Yorkborna borde avrättas. Dödsstraffet har i 25 år i praktiken varit avskaffat i delstaten, men det är tydligt att Trump vill återinföra det. Andra debattörer tycker att de fem killarna ska kastreras. I media används uttryck som vargflockar och vildar för att beskriva svarta och latinamerikanska tonårskillar som begår brott i grupp. Samhället tycks alltså redan ha bestämt sig för vem som är skyldig för brottet. Men när de fem misstänkta killarna får advokater utsedda som börjar prata med dem, händer något. Plötsligt säger samtliga att de ljugit om att de varit med vid våldtäkten. De var trötta och pressade och trodde att de skulle få gå hem och de sa det polisen ville höra. En av dem har blivit tvingad av sin pappa att erkänna. Flera av föräldrarna berättar också att de pressats av polisen att skriva under sönernas erkännanden. Advokaterna noterar hur mycket motsägelser det finns i förhören. Man tycker dessutom att killarnas ordval tyder på att polisen lagt ord i munnen på dem. En annan invändning är att man flera gånger slarvat med att ha föräldrar med i förhörsrummet. När polis och åklagare förbereder åtalet under våren 1990 landar man i att det måste bli två rättegångar. En med tre misstänkta och en med två. Ett drygt år efter det brutala överfallet, sommaren 1990, är det dags för den första, där Antron, Josef och Raymond står inför rätta. Det visar sig att åklagarens enda bevis är de fyra videofilmade förhören. Men dessa innehåller bara uppgifter killarna senare har tagit tillbaka. Några tekniska bevis finns inte. Tvärtom har polisen säkrat ett DNA-spår som inte matchar någon av de fem. Polis och åklagare menar dock att det enbart betyder att det finns en sjätte gärningsperson som utfört brottet ihop med de åtalade, men kommit undan. Den 16 juli ska offret själv, Trisha Maley, vittna. Hon har varit tillbaka på jobbet sedan november, men kroppen är ännu inte återställd. Stöd mot en käpp går hon de tiotal stegen från entrén till vittnesbåset. Hon tvingar sig själv att titta på den åtalade trion för att visa att hon inte är rädd för dem. Men hon kommer fortfarande inte ihåg överfallet och kan inte bidra med några bevis. Istället får hon bekräfta att hennes träningströja, som var helt mörk av blod när den hittades, var vit när hon gav sig av hemifrån den där kvällen, och om hur återhämtningen går. Men ingen av försvarsadvokaterna förnekar ju att Trisha varit med om något fruktansvärt. De ifrågasätter bara att rätt personer har åtalats. Juryn låter sig ändå övertygas. Även om trion frias från mordförsök döms de för våldtäkt och en del andra brott i samband med trakasserierna i parken samma kväll. Straffet blir ungdomsfängelse mellan 5 och 10 år. Efter den andra rättegången som äger rum på senhösten 1990 döms däremot 14-åriga Kevin, han som var först ut med att erkänna, för mordförsök. Även han får ungdomsfängelse på mellan 5 och 10 år. Men den femte och sista av de åtalade, 16-åriga Corey, får på grund av sin ålder ett betydligt strängare straff, trots att han frias från mordförsöket. Han får 15 års fängelse och skickas till högsäkerhetsfängelse för vuxna. När de fyra yngre killarna har avtjänat sina straff i mitten av 1990-talet sitter Corey kvar i fängelse. Men även de andra är för all framtid stämplade som sexualbrottslingar. Något som gör det svårt för dem att skaffa jobb. I övrigt har livet i New York gått vidare. Hösten 1995, 6,5 år efter överfallet, är Trisha så återhämtad att hon kan springa New York Marathon. Med en knapp halv mil kvar att springa går banan in i Central Park. Trisha är inte långt från platsen där hon blev överfallen, men hon lyckas förtränga det. Hon har återtagit sin park. Hon tror och hoppas att även allmänheten har gått vidare. Vad ingen vet är att det finns ett kapitel till i berättelsen om Central Park 5. Det börjar någon gång runt millennieskiftet med ett slagsmål i tv-rummet på delstatsfängelset i Auburn, 30 mil nordväst om New York. Corey, som nu suttit fängslad i runt 10 år, blir osams med Matias Reyes, en dömd serievåldtäktsman och mördare. I slutet av sommaren 1989 hade Reyes gripits i samband med ett misslyckat våldtäktsförsök. Efteråt erkände han en rad våldtäkter där offren blivit bakbundna och svårt misshandlade. Vid ett tillfälle mördade Reyes en gravid kvinna under en våldtäkt i hennes hem. Han hade tvingat sig in i bostaden när hennes man inte var hemma. Parets barn stod gömda i lägenheten och tvingades lyssna på sin mammas skrik. Men under fängelsetiden har Reyes börjat tro på Gud. Han går på fängelsegudstjänsterna och försöker bli en bättre människa. Till slut, år 2001, ber han Corey om ursäkt för bråket i tv-rummet. Och ännu viktigare, han berättar för en av fångvaktarna att han är skyldig till ett väldigt känt brottsfall. Den kommande våren erkänner han att det var han ensam som våldtog och nästan mördade Central Park-joggaren Trisha 13 år tidigare. När Matias Reyes DNA testas mot det 12 år gamla fyndet från brottsplatsen blir det matchning. Anledningen till att polisen inte fått DNA-träffen redan när han greps 4 månader efter våldtäkten är att tekniken då var så ny att det inte fanns någon sökbar databas på brottslingars DNA. Efter en utredning kommer distriktsåklagaren i New York fram till att de 5 dömda i Central Park 5 ska frikännas helt. Corey släpps ur fängelset och de övriga får uppgiften om sexualbrott raderade i registret. 2014, över 25 år efter överfallet på Trisha Mailey, får Kevin, Raymond, Antron, Josef och Corey ett rekordskadestånd från staden New York. De får dela på $41 miljoner, vilket motsvarar 290 miljoner kronor, alltså över 58 miljoner kronor var. En som har haft svårt att acceptera den dramatiska vändningen är offret Trisha Mailey. Hon tror fortfarande att hon blev överfallen av fler än en person, och tycker att det borde ha skett en fullständig rättegång som avgjorde om Mattias Reyes haft sällskap av någon av de fem frikända eller inte. Inte heller Donald Trump har låtit sig övertygas av de nya besluten. Under sin tid som president eller presidentkandidat har han flera gånger sagt att killarna är skyldiga eftersom de har erkänt brottet. Han har därför vägrat be om ursäkt för att han påverkade människor med sin annons i New York Times. Kanske till och med juryn. 2024 lämnade därför de fem nu medelålders männen in en stämning mot Trump som när den här podden görs ännu inte har avgjorts. Men den stora massan har förstås lyssnat på vad myndigheterna kommit fram till. Domen mot de fem unga männen var ett justitiemord med få motstycken. Inte minst upprör att polis och åklagare körde över fem unga svarta och latinamerikanska killar och deras socialt svaga föräldrar som litade på myndigheterna. Idag har de fem fått ge namn till en av entréerna till Central Park. Ingången där de och cirka 25 andra killar sprang in den där ödesdigra kvällen i april 1989 heter numera Gate of the Exonerated, de frikändas port. Killarnas historia berättas också i Netflix-serien When They See Us. Tre av dem har engagerat sig i felaktigt dömda situation och saker som ska förhindra att unga män i framtiden råkar ut för samma öde som de själva. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Per Johansson. Redaktör var Alex Häger och producent var Oliver Bergman. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Play, en del av Power Media.